Hej och välkomna till det här avsnittet utav podcasten Hörsund. Idag är temat psykologiskt försvar under kalla kriget. Och alldeles strax ska jag presentera vem ni kommer att få lyssna till. Men först vill jag bara kort introducera själva Hörsund-serien som är en podd som ges ut utav Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Och ett sätt som vi arbetar för att nå ut med kunskap och frågor som är relevanta i Öresundsregionen. Med mig idag är Marie Kronqvist som är docent i historia och lektor i mediehistoria och journalistik. Välkommen! Och du ska prata med Rosanna Farbel som är doktor i historia och postdoktor i mediehistoria. Och ni är båda verksamma här på Lunds universitet vid institutionen för kommunikation och medier. Och jag ser fram emot att få lyssna på ert samtal om psykologiskt försvar under kalla kriget. Välkomna.
Tack.
Marie, sista året där lanserade man ju i Sverige den här myndighet för psykologisk försvar med det formål att värna det öppna och demokratiska samfund. Och för en dansk där kan det vara lite svårt att förstå, för vi talar faktiskt överhuvudet inte om psykologisk försvar. Så när vi nu ska tala om det här ämne det nästa stycke tid, där tänkte jag om du kunde starta med att förklara lite, vad är psykologisk försvar? Och är det egentligen särskilt svensk?
Jo, men det tror jag att det är. Det är ju ett begrepp som i första hand har använts i Sverige, både historiskt och idag kan man säga. Även om det här fenomenet att försöka boosta motståndsandan och motverka propaganda från fientliga stater inom det egna landets gränser. Det är ju någonting som alla länder har i olika perioder funderat över och i synnerhet idag när vi upplever en ganska starka påverkanskampanjer och så mot många olika länder. Men i Sverige har man använt det här begreppet psykologiskt försvar. Och det har att göra med, det har historiska bottnar, detta begrepp. Det myntades ungefär i mitten av 1900-talet i erfarenheterna av andra världskriget och under andra världskriget när Sverige ju var ett neutralt land och man hade också väldigt mycket spioner som var verksamma i landet, det visste man. Och det fanns ett intresse för att hitta ett sätt att försöka försvara sig mot den här psykologiska krigföringen som ju var ett begrepp som fanns under mellankrigstiden och i början av andra världskriget. Och det var ju väldigt mycket det man förknippade med nazisternas verksamhet. Och i Sverige så blev så att man började diskutera om psykologiska försvaret, hur man skulle forma det. Och då grundade man under andra världskriget den så kallade statens informationsstyrelse 1940. Som var liksom ett svar på krigsutbrottet 1939. Och som också hade till i uppgift att granska och kartlägga den här svenska opinionsbildningen med tonvikten på pressen och bokutgivning och radio. Och därför kallade man ju också det folkmunden här i statens informationsstyrelse för censurministeriet, för att de censurerade ju pressen i stor utsträckning också. Och man drog igång olika kampanjer och bland annat kring vaksamhet och tystnad 1939, 1940 och 1941. Och det som de flesta svenskar känner till, om man känner till någonting av det här, det är ju den här kampanjen och posten om kriget kommer. Och kanske även den här posten som heter En svensk tiger, där man ser en tiger med svenska färger och så vidare. Det var, kan man säga, det psykologiska försvarets början i Sverige.
Men var hämtade Sverige sin inspiration från?
Ja, det inspirationen till hur man skulle kunna forma den här typen av kampanjer, det hämtade man ju väldigt mycket från vad man var nyfiken på, den amerikanska kommunikationsforskningen under 1930-talet och början av 40-talet, som hade kommit igång där man pratade väldigt mycket om vilka effekter har medierna på olika sätt på befolkningen och så vidare. Och när man sen startade, vilket man sen gjorde i början av 1950-talet, startade en utredning om 1950, så tillsattes en utredning om psykologiskt försvar som kom med sitt betänkande 1953, som heter just det, psykologiskt försvar, och som ledde till en nämnd som tillsattes 1954, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Så var det just det att man tittade på amerikanska diskussioner om och brittiska diskussioner om hur man kan skydda en civilbefolkning mot den här utländska fientliga propagandan. Så det var liksom bakgrunden och inspirations orienteringspunkterna, kan man säga, kring formerandet av det svenska psykologiska försvaret. Och beredskapsnämndens uppgifter var att identifiera och analysera utländsk fientlig propaganda i Sverige, att stärka befolkningens försvarsvilja, att bygga upp kunskaper och stärka forskning på området och att underlätta för myndigheter att få ut de här viktiga budskapen i kris och krigstid.
Det är ju lite intressant med det här rapport du lägger, för den läser vi ju faktiskt också i Danmark. Så den reiser ju faktiskt också från, I får inspirationen här i Sverige från USA och Storbritannien, så reiser den via Sverige också till Danmark. För den blir ju faktiskt läst, den rapport de kommer med 53 eller 53, den kommer ju faktiskt till Danmark också året efter och begynner den utgångspunkt för hvordan det blir etablerat psykologiskt försvar i Danmark också.
Men hur var det då? Pratade danskarna också om psykologiskt försvar då, eller hur?
Ikke precis på samme måde som det gjordes i Sverige. Altså man havde op i starten af 1950'erne eller på 50-tallet, havde man nogle forsøg på at informere befolkningen om en ny krig, eller at den svenske om kriget kommer. Men af forskellige grunde, så bliver det ikke rigtig succesfuldt i Danmark. Man kan ikke få givet ud de her informationsbrosyrer. Og så er det civilforsvaret, begynder at interessere sig for de her svenske rapporter, for man har jo selvfølgelig også i Danmark en forståelse af, at moral er vældig vigtig, at hjemmefronten er vældig vigtig. Hvis den bryder sammen, så vil en ny krig være tabt, og i den tidsalder, hvor krigen er total, der ved man også, at hjemmefronten jo er af betydning. Så det er ligesom i civilforsvaret finder man ud af, at det her det er en opgave, som faktisk kræver en indstilling på samfundsplan. Og der giver den svenske forståelse af psykologisk forsvar ligesom en måde at tale om det her koncept på, hvor staten kommer ind og spiller en rolle. Og det vil de danske aktørerne, som interesserer sig for beredskab, de synes, det er enormt vigtigt, og skriver rapporter til politikerne om, at det her har man i Sverige, det må vi også have i Danmark. De danske politikere er ikke sådan vældig interesserede i det. Det koster sikkert også penge. Men så sker der det på midten af 50-tallet, at NATO også begynder at interessere sig for civilbefolkningens moral. Og det handler jo om, at man har udviklet brintbomben, så ikke bare er der atombomben, men også brintbomben, som jo er meget større, som gør, at man i NATO får nogle nye forestillinger om, hvordan vil en kommende krig se ud og være vigtigt, hvis vi skal forsvare vores demokratiske samfund. Og det, som NATO synes, der er allermest vigtigt, det er, at regeringerne er i kontrol. At det er en regering, der kan hævde suverænitet. Og hvis man skal have sådan en funktionsduelig regering, så kræver det, at man har kontrol med sin befolkning. Altså, de skal ikke rende og lave oprør eller plyndre butikker eller lytte til kommunistisk propaganda. De skal sådan set gøre, hvad de får besked på. Og det siger NATO sådan set ret klart. Og vejen til at få sådan en lydig befolkning, den går via information og propaganda. Så fordi NATO siger, at nu skal vi have et organ for den her slags, så opretter man også det i Danmark, som man kalder civil beredskab. Og en underkomité af det skal så interessere sig for psykologisk forsvar. Det første, man gør, det er at invitere en svensker til at komme og forklare, hvordan ser det ud i Sverige. Ja, fordi Sverige er jo ligesom frontrunner på det her punkt. Det er her, man har arbejdet mest med det. Det er her, det er mest ambitiøst. Så man skal se, hvordan det ser ud i Sverige. Man spørger også de andre NATO-medlemmer, men der er ikke nogen sammenhængende NATO-politik, og derfor bliver det Sverige, man kigger mest på. Man er også meget bevidst om, at Sverige er jo uden for NATO, så der er nogle ting, der ikke lige kan overføres her. Og man ender så med i Danmark at lave en model, som er langt mindre ambitiøs end den svenske. Altså som egentlig er langt mindre opfattende, og som i højere grad handler om et presseberedskab eller et medieberedskab, befolkningsinformation og faktisk ikke psykologisk forsvar. Man går helt væk fra at bruge betegnelsen psykologisk forsvar i Danmark. Det er lidt uklart hvorfor, men teorien er, at det lugter lidt for meget af 2. verdenskrig og nazisternes propaganda og psykologisk krigsførsel, og derfor så taler man om presseberedskab i stedet for.
Mm. Men det låter jo som at det finns, at man tänker at Danmark og Sverige vid denna tiden ganska likartade länder, det är socialdemokratiska välfärdsstater och det, man har det här skandinaviska liksom gemenskapen ändå, men att det finns verkligt stora skillnader ändå i hur man hanterar de här olika frågorna kring motståndsanda och försvarsvilja och så. Vad beror det på, tror du?
Ja, i Danmark är det ju på mange måder mere sådan, man kan sige, pragmatisk, praktisk orienteret, måske endda kynisk. Altså, hvor at de svenske planer taler vældig meget modstandsånd, og det vi i dag nok vil kalde resiliens, og sådan nogle næsten romantiske betragtninger om, hvordan man kan gøre modstand, og vil gøre modstand, og vil kæmpe, så er danskerne meget mere optaget af at få bygget ligesom skelettet af en organisation, og så må man improvisere for resten. Man er meget optaget af sådan nogle tekniske detaljer, kan man sende på AM-nettet eller FM-nettet. Man skal have avis, papir og depot og den slags. Men man har ikke alle de her udenomsting, som at overvåge propaganda og teoretisere om ting. Og hvad er kommunikation egentlig for noget? Altså, det gør man ikke i Danmark, fordi man regner med, og det er egentlig også det samme i Norge som NATO-lande, at man bliver nok besat. Og det bliver komplet kaos. Det er ligesom NATO's udgangspunkt, at der bliver sådan en komplet kaos, en kort, intens periode, hvor Sverige regner med, at det bliver sådan en langtrukken form for konflikt, og vi kan holde standen, og derfor er det vigtigt med det her. Det ser helt anderledes ud i Danmark og Norge. Så i Danmark, der er man meget på den her NATO-vinkel med, det handler om kontrol af befolkningen. Altså, de skal opføre sig, som myndighederne siger, og de skal ikke gøre mere, de skal ikke gøre mindre. Hvor i Sverige har man et meget mere sådan omfattende og meget mere luftigt, og på nogle punkter set fra dansk synspunkt nok også lidt naivt idé om, hvad man faktisk kan udføre under en krig.
Jeg tænker også, når vi har forsket om det her og diskuteret og relationen mellem Danmark og Sverige, men også de her skillnaderna som finns, at det har at gøre med 2. världskrigserfarenheten i respektive land, og at jag tänker då på Sverige som någonting som att du nämnde precis det här med det teoretiserandet, att både civilförsvaret och det psykologiska försvaret i Sverige var väldigt mycket, inte bara, naturligtvis inte bara, men väldigt mycket skrivbordsprodukter som kanske har att göra med den här neutraliteten under 2. världskriget. Att man började ju redan då i Sverige att diskutera vad finns det för forskning på området och hur kan vi liksom sjösätta olika program, forskningsprogram där vi kan analysera det här utländska propagandan i Sverige till exempel och så. Och sen också de faktiska skrivbordsprodukterna som jag tänkte vi kanske ska nämna dem också, Rosanna, de här om kriget kommer, broschyrerna som ju inleddes, arbetet med det inleddes ju i Sverige redan under 2. världskriget. Och den första då, om kriget kommer, broschyren som delades ut till samtliga svenska medborgare redan 1943 och som hette då Vägledning för rikets medborgare i händelse av krig. Och det var ju just det här i händelse av krig. Kriget hade ju liksom inte kommit till Sverige, men det kom ju sen till Danmark på ett helt annat konkret sätt.
Ja, i Sverige är det ju väldigt mycket en föreställd krig. Men i Danmark och också i Norge tror jag många beslutningstagare tänker att de har erfaringer. De vet hur sådan en krig kommer till att se ut, och när man läser de här om krigen kommer, som jo også kommer under den kolde krig, som kommer i slutningen af 50-tallet, starten af 60-tallet, i de her tre skandinaviske lande, så er det også veldig tydeligt, hvordan 2. verdenskrigserfaringerne spiller ind, altså i den svenske med, vi må kæmpe, og vi kan kæmpe, og vi overgiver os aldrig nogensinde. Og der har den danske meget mere forsigtig tilgang, som godt nok siger, at vi kæmper, altså militæret vil kæmpe, og det er jo lidt implicit i modsætning til sidste gangen under 2. verdenskrig, hvor der ikke blev kæmpet ret meget. Men samtidig står der også, at enhver meddelelse om, at vi overgiver os, den er falsk, med mindre, at den kommer fra en legitim regering. Så der er ligesom sådan et forbehold, der allerede her tager at tage på forskud, at vi kan faktisk godt være, at vi kommer til at overgives, ligesom vi har gjort sidst. Og i den situation vil man gerne have, at befolkningen faktisk opfører sig, som de får besked på. Mm. Og der er den norske også lidt interessant at tage med ind, fordi deres erfaring af 2. verdenskrig er meget mere i sådan en kollektiv erindring heroisk, end den danske er. Der er forståelsen af, at vi kæmpede, og vi gjorde modstand, alle os nordmænd, på trods af, at der faktisk var en ret stor procentdel af nazister i Norge i forhold til Danmark. Men der har man en kollektiv erindring af, det gjorde vi hele tiden. Så når man læser den norske version af, hvis krigen kommer, så er det jo noget med, at det, der står næsten direkte, at enhver god nordmand, han tager op på fjeldet og gør aktiv modstand. Hvor i den danske, der skal man sådan set forholde sig helt roligt, og i den svenske, der er det ikke et problem, for man bliver jo ikke besat,
nej,
for man kæmper jo. Så der er sådan nogle anden verdenskrigs erfaringer, der spiller ind over i, hvordan man forsøger at håndtere det her issue omkring information om en forestillet krig også under den kolde krig.
Og der har vi de her skillnaderna mellan de skandinaviske länderna som er rätt. Om man lägger de her, om kriget kommer, heter de ju i samtliga länder, eller viss krigen kommer. Och om man lägger dem bredvid varandra så kan man se de här skillnaderna mellan de olika beredskapskulturerna i de tre skandinaviska länderna, eller hur? Och jag tänker också det här med när atombomben kommer in, för det hade du ju inte gjort under andra världskriget i den svenska broschyren som kom ut 1943. Men redan 1952 så kom ju en ny, och då började man ju diskutera den här erfarenheten av atombomberna och att vad en civilbefolkning skulle kunna ha möjlighet att göra överhuvudtaget. Och den svenska broschyrerna uppfattar ju jag, läser jag som ganska så väldigt optimistiska. Och som du också nämner där då, varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Punkt, liksom. Ja. Inte det här förbehållet som finns i den danska versionen.
Nej, de svenska är väldigt optimistiska. Det är en tro på att hver enkelt svensker vill vara beredd och därför stå emot. Och den tilltro är det inte på samma måde i Danmark. Och det visar sig ju faktiskt också att när man laver någon undersökelse av receptionen så är det långt över en tredjedel av danskarna läser faktiskt inte pjäsen, hvis krigen kommer. Altså, de smider den bara ut. Hvorimod det tal tilsvarende er under en femtedel både i Sverige og Norge, så de her beredskabskulturer er relativt dybt forgrenet. Det er ikke bare myndighederne, der har den her idé, men man kan faktisk også se det på befolkningsniveau, hvor modtagelige de er overfor, og sympatisk indstillet de er over for de her forsøg. Og der er danskerne lidt mere ligeglade med det, tror måske ikke rigtigt på, at det nytter. Der var faktisk også en del danskere, der blev mere pessimistiske efter at have læst, hvis krigen kommer. Og jeg tror, der er nogle linjer her, som vi kan trække op til i dag også, fordi at beredskab er ikke noget, der bliver spekuleret så meget i generelt i Danmark. Vi har sådan lidt en fordom om, at det er noget, svensker og nordmænd gør, at så har de hele kælderen fuld af ris og vand og lommelygter og den slags, at sådan gør alle svenske og alle nordmænd, men det gør man ikke rigtigt i Danmark. Og det kan dels være forståelsen af, at krig, det er nogle ting, som vi i citationstegn danskere gør, når vi har lyst langt væk, Irak og Afghanistan, nogle ting, men ikke noget, der egentlig har nogen ting med os at gøre, eller at vores natur er ikke så dramatisk, som den er i Sverige og Norge, at sådan naturkatastrofer er et sjældent fænomen, så det ligger ikke sådan så dybt i danskerne, at man har den der beredthed sådan på udbredt samfundsplan, men det er noget, tror jeg, som begynder at ændre sig lidt nu, fordi krigen i Ukraine har givet folk en ny krisebevidsthed. Så der har faktisk været en efterspørgsel på information om den her slags ting, hvordan man håndterer en krise. Men hvor det er mit indtryk, at i Sverige og Norge har det ligesom, det har ikke været så dramatisk et skifte, fordi det ligger, ligesom i myndighederne har allerede længe før, der var krig i Ukraine, jo sendt en ny version af, om kriget kommer ud.
Præcis. Og den kom jo ud i første i 2018. Det var ju så att om kriget kommer broschyren, den gavs ju ut vid flera, ett antal tillfällen under kalla kriget. Och på 1980-talet så tryckte man den i så kallade skrivbordsupplagor också för distribution i olika organisationer och krigsspel i olika skolor och så vidare. För användning, mer begränsad användning, så att den inte delades ut då till hela befolkningen. Men i slutet av, från 2015 och framåt ungefär, så började ju den diskussionen igen komma om man kanske skulle jobba på en ny broschyr som skulle delas ut till hela befolkningen. Och det hade ju att göra med de liksom politiska spänningar under senare delen av 2010-talet som tilltog. Och det handlade ju också om det nya medielandskapet vid den här tiden med sociala mediers enorma påverkan. Och man började fundera om vad får det för effekter på olika, vad får påverkansoperationer för effekter på människor, spridande av falska budskap och så vidare. Hela den här diskussionen som vi lever med idag, den kom ju upp under 2010-talet. Och 2018 så kom det en ny broschyr. Och den kanske lyssnarna av den här podden känner till eller minns när den kom. Och den heter ju då Om krisen eller kriget kommer. Så där har man lagt till ordet kris. För att det ska ju också anknyta till hela den här diskussionen om andra typer av kriser. Som kan drabba oss alla. Och som kan handla om, det kan ju handla om allt ifrån olika gasutsläpp från fabriker och infrastrukturella genomklappningar till elavbrott och andra saker. Och elavbrotten de kan ju ha många olika orsaker, och inte minst i ljuset av liksom kriget i Ukraina nu så kan vi ju se vad elavbrott kan få för infrastrukturella effekter på hela samhällsstrukturen. Liksom, så att det är ju någonting som vävdes in i den här nya broschyren som delades ut 2018. Och ungefär samtidigt, någonstans under mitten på 2010-talet, så kom ju också den här diskussionen upp. Skulle man i Sverige helt enkelt sjösätta en ny myndighet om psykologiskt försvar? Och det skedde ju sen 1 januari 2022, och den har varit verksam nu ett tag och har då som uppgift att titta på och stärka hur man kan stärka samhällets förmåga att hantera desinformation och vilseledning. Hur man kan samordna den här informationen till allmänheten på olika sätt. Vissa delar av den här av de här uppgifterna av psykologiska försvaret idag, vissa delar ligger kvar på det som heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och andra delar har förts över till den nya Myndigheten för psykologiskt försvar, som ju också gör analyser av informationspåverkan och svensk sårbarhet och tar fram förslag på olika motåtgärder. Vad kan Sverige göra för att motverka de här cyberattackerna till exempel och så vidare. Och ett av de allvarligaste fallen under senare tid har ju varit det som man har kunnat konstatera har varit en medveten påverkanskampanj, och det är ju den här attacken mot den svenska socialtjänsten som var väldigt allvarlig för att den direkt spreds också av andra än de som ursprungligen på YouTube-kanaler och så vidare, enskilda aktörer. Man har inte kunnat konstatera att det var statliga aktörer bakom. Men vi vet ju att den typen av påverkanskampanjer äger rum och har ägt rum både i Danmark och Norge och Finland och många andra länder när det gäller just att destabilisera demokratiska samhällen. Och vi vet kunnat konstatera att det händer från ryska aktörer, från iranska aktörer och så vidare. Så det är ju det som väldigt mycket av Myndigheten för psykologiskt försvar sysslar med idag, att kunna, hur kan vi motverka de här attackerna mot svensk stabilitet? Och då är det ju viktigt att titta på de här historiska spåren och historiska lärdomarna av, och inte minst det här begreppet psykologiskt försvar, hur det kommer så starkt åter under 2010-talet i Sverige. Och det är ju för att det ligger så nära för Sverige och svenskarna, eftersom vi har tidigare haft myndigheter som har haft just det begreppet som helt centralt.
Ja, det är en tradition att bygga på i Sverige för det. Ja. Jag tror i Danmark där vi också, att där, selvom att vi inte brukar begreppet psykologiskt försvar så ofta, så är det ju en bevissthet om, som du säger, med att propaganda och misinformationskampanjer, det är blivit ett faktum nu som man måste ta på sig, för det betyder mycket för internationella relationer, och där tror jag också att det är för aktörernas sida en intresse i igen och kika till Sverige och se vad gör man här. Og er der nogle ting, vi kan lære af det, som man kan tage med, også i en dansk kontekst?
Det finns ju andra begrepp också, som förutom psykologiskt försvar och civilt försvar, Ett av dem är ju civil beredskap som man diskuterar inom många samhällsområden idag. Hur ska vi kunna, inte minst jag tänker på museibranschen och arkivbranschen och biblioteksbranschen och så, hur ska vi kunna skydda centrala värden och skydda det svenska kulturarvet till exempel? Det är ju ett område där civil beredskap har seglat upp och blivit ett väldigt centralt begrepp. Psykologiskt försvar handlar ju kanske inte i första hand om där och kanske inte ens civilt försvar, men civil beredskap och ordet beredskap är ju också någonting som man kan se väldigt, kommer väldigt starkt inom många diskussioner i samhället idag. Men använder man det här begreppet civil beredskap i Danmark idag? Är det något som, hur ser organisationen ut i,
ja, men
i Danmark?
Det har faktiskt, det har varit brukt helt sedan den kolde krig att man hade ett sekretariat från civil beredskap. För det har liksom varit allt det som har handlat om att sörja för att ett samfund kunde fungera också under en kris eller en krissituation. Så det är för exempel om museer eller myndigheter, energistyrelsen, hur säkrar vi att produktionen kan fortsätta? Kommunikation, transport, infrastruktur, allt sånt. Och det har egentligen ligget planer helt tillbaka från den kolde krig. Men det där så typiskt skedde då muren falt och det var the end of history och man liksom tänkte att nu var den här period med krig och konflikt i vårt närområde, där skrev man det ut av trusselsbildet i Danmark. Alltså det har inte, det har varit fredstidskatastrofer som vårt beredskapsstyrelse heter det i Danmark har fokuserat på. Så kom der i stigende grad også sådan noget som terroristangreb ind i det, at det var også noget, man skulle have beredskab mod, men ikke krig som sådan en faktor i beredskabet. Det kan muligvis være ved at ændre sig nu i den situation, vi har nu igen med spændinger mellem atombevæbnede stater, at det bliver skrevet ind igen. Men i den kontekst, der er beredskab, det er ligesom det begrebet, der bliver brugt i Danmark faktisk, for hele den her kategori af forskellige former for psykologisk forsvar og civilt forsvar og så videre.
Og beredskap er jo någonting som alla tror jag kan enas om är bra. Civilt försvar är ju, den har ju, det begreppet har ju ändå en dimension av en slags utmaning eller en slags grundläggande paradox att myndigheterna ska informera om alla dessa faror som finns. Men samtidigt säga att det finns ingenting att vara rädd för. Så det finns ju en grundläggande paradox i det här civil, det här begreppet som är mer förknippat med begreppet civilt försvar tror jag än begreppet civil beredskap. För civil beredskap kan ju vara att vi är beredda för en översvämning eller någonting liknande. Men, och att vi bygger vårt samhälle så att vi har beredskap för det. Både infrastrukturellt, materiellt och mentalt, psykologiskt.
Men du peger også på en anden interessant ting, Marie, netop det her med, at man på den ene side skal informere om alt det, der kan være farligt, og alt det, der kan gå galt, og på den anden side må man ikke skræmme befolkningen. De må ikke blive apatiske, og de må ikke blive paniske. Og der ligger jo et dilemma og en balancegang, som man kan se i hvert fald historisk, at myndigheden har været vældig meget bevidst om at skulle kigge på. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg har set på den danske case, at det har været vældig svært for dem at finde ud af den her balancegang, og er det bare et spørgsmål om timing og at give information i de rette doser, eller hvad ligger egentlig bag om hvordan man informerer mest effektivt, så borgerne de gør, som de får besked på, og er modstandsdygtige og resiliente. Er det dilemma, tror jeg egentlig aldrig, man fik løst, i hvert fald i Danmark under den kolde krig, og er noget, man sådan i dag stadigvæk også faktiskt kämpar lite med hur man ska hantera.
Verkligen, och jag tänker att det finns grupper i samhället som hela tiden, också om man tittar historiskt, har varit de svåra grupperna att hantera. Och jag tänker då på barn till exempel, att man ska inte skrämma upp en befolkning. Men vid olika tillfällen under kalla kriget så har det ju ändå varit en diskussion, en aktiv debatt i medierna och så vidare kring det här med att faran med att skrämma upp just barn. Och att det här med barn och beredskap, det har varit en, som du säger då, liksom en litet olösligt dilemma där det finns många också som har lyft ja, men röster mot att vi överhuvudtaget ska skrämma upp befolkningen genom att prata mycket om civilt försvar. Det klassiska exemplet kommer ju från USA och den här Duck and Cover-kampanjen från 1950 där med, när man använde en liten sköldpadda för att visa hur amerikanska skolbarn kunde huka sig under skolbänkarna. Och då blev det ju, det ledde ju till stora demonstrationer i amerikanska städer där husmödrar gick ut och demonstrerade mot den här kampanjen för att säga så att det här, så här kan man inte bete sig mot barnen. Och liknande diskussioner har ju funnits vid andra tillfällen också i Skandinavien och så vidare där man har varit alltså orolig för att just framtidens generation ska bli så rädda så att de blir panikslagna. Ja, och vad det innebär då?
För nyligen var en parallell i Danmark där vi gick över till att sirenerna skulle komma på mobiltelefonen och inte kun lyde som de har gjort sån traditionellt också under den kolde krig ute i byrummet. Att där var diskussionen att när de kommer på en mobiltelefon till alla de telefoner där är i närheten av en sendemast, jamen där skelner den ju inte mellan om det är beboere på ett plejehjem eller det är skolebarn eller var den kommer. Och var det, skulle man skrämma dem eller var omvänt, var det så viktigt för den ju inte kun handlar om krig och katastrofer men måske också att det är en ildebrand i närheten eller ett eller annat, hvor man, det är bättre att man är uppmärksam på att det foregår någonting. Och går in och lyssnar till Danmarks Radio och finner ut av hur man ska uppföra sig. Är det mer värd än att man måske får gjort någon bange som inte hade behövt så vara det? Och det är ju en diskussion som säkert också vill fortsätta, för det är givetvis inte någon nämn lösningar. Men där tänker jag också att det kan vara en fördel netop att pröva att kika komparativt och transnationellt på det. Alltså vad är erfaringarna? Inte bara från ens eget land, men också från andra land. Kan du, jeg tænkte på, Marie, om du her til sidst, når vi skal til at afslutte med nogle sådan hovedpointer, kunne prøve at sætte nogle ord på, hvad giver det her komparative perspektiv, når man kigger på psykologisk forsvar og civilforsvar?
Nej, men jag tror att det finns en stor poäng därför att inte minst om man tittar på forskningen om civilt försvar tidigare och psykologiskt försvar definitivt, så har man ju haft nationella förtecken på den forskningen. Det har varit historien om det svenska civilförsvaret och historien om det danska presseberedskapen och så vidare. Nu kunde jag inte ens säga det på danska. Men det finns viktiga saker som man, viktiga lärdomar och kunskaper som man kan få och som man bara kan få genom att jämföra olika länder så som vi har gjort här idag och som vi gör i vårt forskningsprojekt. Och jag tror att mot bakgrund av den nationella inramning som tidigare forskning har haft så har vissa saker hamnat i skymundan. Som till exempel, vilken typ av beredskapskultur har man egentligen haft i ett land? Det kan man bara se i relief mot ett jämförande annat land som man jämför med. Så att jag tror att det finns viktiga lärdomar att vinna där i just komparationen. Och sen så finns det ju en annan aspekt av det här som vi också lyfter fram, det är ju det här med vikten av att historisera. Vill du säga någonting om det? Rosanna?
Ja, för jag syns titt vi upplever att aktörer idag kan säga att det är en helt ny problemställning. Alltså cyberwars och den slags, det är någonting helt nytt och vi ska starta förfra i vårt försök på att lägga ett beredskap. Och där må man ju bara säga att civilt försvar, psykologiskt försvar, dess historia visar ju att det är ju faktiskt det är måske den mest kompletta case vi har på de här försök på att inrätta ett helt samfund på att vara uppmärksam på en trussel hela tiden och förbereda sig på den och ha ett beredskap. Och det är ju inte för att man så går tillbaka och brukar historien som modell en till en, men det är ju någon lärdom man kan lyfta fram. Alltså, till exempel att det inte bara handlar om nu ska vi sørge for, at alle civile de bliver modstandsdygtige, og det er sådan ubetinget positivt, men der er også et element af befolkningskontrol i det. Noget andet er også, at det handler ikke kun om at have den rigtige teknik eller de rigtige kommunikationsmidler, men at det her det er noget, der er vævet komplet ind i nogle meget større, meget komplekse samfundsstrukturer, sociale, politiske, historiske strukturer, som gør, at det kommer til at se ud, som det gør. Og man kan ikke skelne de her to ting. Man kan ikke bare skelne den videnskabende teknologien på den ene side fra den her store sociale kontekst, det bliver vævet ind i. Fordi det har jo nogle det er jo meget bundet op på vores idé om normer. Hvad er det for et samfund, vi så skal bevare? Hvad er det for nogle mennesker, vi så skal have til at tænke på den her måde? Det er jo enormt tæt vævet op med normer og forestillinger om, hvordan den ideelle fremtid ser ud. Og det er vigtigt at have med, at det ikke bare er et teknisk spørgsmål det her, men det er også et spørgsmål om, hvad det er for et samfund, vi egentlig gerne vil have. Mm. Og det er noget, vi kan lære at kigge tilbage på historien, hvor vi har set de her forsøg blive rullet ud tidligere.
Exakt, og jeg tænker også apropå det, som vi pratade om tidigare med, vilka begrepp använder man för vissa fenomen, som till exempel psykologiskt försvar i Sverige. Och när man gör en ny broschyr 2018, att man använder samma begreppsliga konstruktion som man gjorde under kalla kriget, trots att situationen är åtminstone delvis nästan helt ny. Så man framkallar, vilka minnen framkallar man hos äldre generationer när man använder samma paroll som under kalla krigets dagar? Det kan man ju också fundera på som historiker just. Alltså, vad gör det med förståelsen av svensk säkerhet och så vidare när man använder de här begreppen som har sitt ursprung i historiska speciella kontexter?
Ja, der kan historien jo også gå med til at vise de logikker, der er bag, og de konsekvenser, der er af at lave de her forsøg på at gøre samfundet mere resiliente, men også vise, at der er ikke nødvendigvis kun én vej, der er den rigtige. At der blev truffet valg, og man kunne have gjort ting på en anden måde. Altså, det er også en vigtig lærdom af det, at det ikke nødvendigvis var kommet til at se ud, som det gør i dag, men at vejen dertil kunne have set ud på mange andre måder.
Definitivt, och historiska aktörer, speciella aktörers roll i utformandet av informationsmaterial och propagandabroschyrer och så. Det har vi ju också båda två studerat i vår tidigare forskning och även nu i den artikel som vi, om vi ska landa i och nämna den, yeah. En artikel som vi har skrivit tillsammans med vår kollega Iben Björnsson som är verksam vid Försvarsakademiet, heter det, i Köpenhamn. Och den handlar om just psykologiskt försvar i Danmark och Sverige och det vi har pratat om idag. Och där plockar vi fram centrala aktörer som var helt drivande i vilken historisk utveckling det faktiskt blev i Danmark kring det här med psykologiskt försvar. Så det är ju också någonting som man som historiker vet. Att om inte tillfälligheter så är det i alla fall speciella aktörers inflytande på den historiska utvecklingen som det många gånger handlar om.
Och hvis man inte kan vänta på att den artikel kommer ut, så har vi också lavet en bog, det heter Cold War Civil Defense in Western Europe, som vi har redigeret sammen med en anden kollega, Kasper Sylvest. Og den bog findes open access fra Palgrave eller Springers hjemmeside og kan lades ned, som fortæller om historien om civilforsvar bredere set i forskellige europæiske lande, forfatterne drager forskellige komparationer og transnationale forbindelser frem. For det her, det er et felt, som ikke foregår i et eller andet nationalt policy-vakuum, men som er enormt afhængigt af, hvad der foregår transnationale inspirationer fra andre lande. Og det kan man læse meget mere om, hvis man har lyst i den bog.
Mm. Og med dette så tak, Rosanna, for det her samtale.
Tak, Marie.
Og tak for, at ni lyssnade, og velkommen at lyssna på andre spændende afsnit af podden Høresund.